I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Vi har fått det här tillfället av Gud Fadern att vi får samlas i detta höga och dyra namn. Och jag har också med hälsningar från min hemby, hemförsamling. Och många lovade också det, att de ska försöka komma ihåg också dessa tillfällen i böner. Och därför får vi vara tryggade också vid det tillfället, vid det här tillfället, fastän tjänarna som tjänar här icke är några helgon i sig själva, men att vi har en rik fader i himmelen. Och det är en text som har kommit i mina tankar redan där i hemmet innan jag for hit. Och vi får tro det, att det är Guds mening också vid det här tillfället att den här texten blir uppläst. Och om det sedan lämnas vid det, att det allenast blir som en uppläst text, så länder Gud till lov, tack och pris, och oss människor till välsignelse. Och det är från Pauli i första brev till Korinterna, dess 13:e kapitel, där det talas om kärleken som är den yppersta nådegåvan. Och jag tror också att det är ett känt gudsordställe för var och en av oss. Och vi går för att läsa det i bönens ande och ut i Herrens Jesu Kristi namn. Om jag talade med människors och änglars tungor, men icke hade kärlek, så vore jag en klingande malm eller en ljudande symbol. Och om jag hade profetia och visste alla hemligheter och all kunskap, om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet. Och om jag utskiftade alla mina ägodelar och gav min kropp att brännas, men icke hade kärlek, så vore det mig till intet nyttigt. Kärleken är långmodig och mild, kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, han upplåses icke. Han skickar sig icke ohöviskt, han söker icke sitt, han förtörnas icke, han tillräknar icke det onda. Han gläder sig icke över orättfärdigheten, men han gläder sig med sanningen. Han fördrager allting, han tror allting, han hoppas allting, han tål allting. Kärleken upphör aldrig, men profetierna, det skulle försvinna. Talandet med tungor, det ska ta slut. Kunskapen, han ska försvinna. Ty vi förstår endels och profetera endels. Men när det kommer som är fullkomligt, då ska det försvinna som är endels. Då jag var barn talade jag som ett barn och hade sinne som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag har blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi genom en spegel på ett dunkelt sätt, men då ansikte mot ansikte. Nu känner jag endels, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag också blivit känd. Men nu förbliva tro, hopp och kärlek, dessa tre, men störst ibland dem är kärleken. Amen. Vi ber av dig, kära himmelske Fader, du som är alla goda gåvorsgivare. Sänk dig ned också i denna stund. Sänk dig ned till var och en av oss och förklara på våra hjärtan din stora kärlek gentemot oss syndiga människor. Detta ber vi av dig, kära himmelske Fader. Hör våran bön. Jag nämnde här redan tidigare att det här är ett bekant gudsordställe för var och en av oss. Säkerligen har vi varit med vid tillfällen, exempelvis vid bröllop, att den här texten har blivit uppläst där. Men vi ska ha den tanken nu när vi har samlats här, att när Paulus genom anden kunde skriva om denna kärlek, så handlar det om den kärlek som Gud har till oss som människor. Och det här är en viktig del, att ingen av oss skulle glömma bort den kärlek med vilken Gud har älskat oss. För om inte Gud skulle ha älskat oss syndiga människor, då skulle vi inte ha någon möjlighet, inte en enda av oss skulle ha någon möjlighet att nå det himmelska hemmet. Och visst är det så, bröder och systrar, att vi var och en har en sådan lust att en gång nå det himmelska hemmet. Och vi får tacka Gud i denna stund att han har skänkt tron i våra hjärtan. Så att vi genom denna tro på Herren Jesus Kristus en gång skulle nå det målet vars vi är på väg. Och när Paulus börjar här, det här 13 kapitlet, och säger att om han talade med människors och änglars tungor men icke hade kärlek, så vore jag en klingande malm eller en ljudande symbol. Och jag tror att vi var och en kan instämma i det här. Och särskilt när man ska fara ut och predika Guds ordet, så har man många gånger sådana frågor och tankar att varifrån ska jag hitta en text? Och man känner sin egen ofullkomlighet i den uppgiften. Och nu när Paulus säger här att om han än skulle tala med människors och änglars tungor och inte skulle ha denna kärlek, så vore det till intet nytta. Han nämner här om klingande malm eller ljudande symbol. Vi förstår av det här att det är ett sådant ljud som vi kan höra en kort stund, exempelvis när detta musikinstrument, cymbalen, spelar. Eller när malmen eller järnet klingar mot varandra. Men det är något som försvinner, vi hör det bara ett tag. Och därför tror jag att Paulus tar det här som ett exempel. Att om man inte har denna kärlek, och då hjälper det icke hur man än skulle tala med människors och änglars tungor. Om vi lite går in i det här och tänker när han nämner det här att tala med änglars tungor. Vi har det vittnesbördet från denna heliga skrift att änglarna har varit budbärare till Gud. De kommer med budskap till himmelen. Vi kan läsa om detta på flera olika ställen, att det kommer ett budskap från himmelen. Och ändå så dristar denne Paulus att ta det som ett exempel. Att fastän han skulle tala med änglars tungor och inte hade denna kärlek, så skulle det vara till intet. Jag tror att vi i denna yttersta tid är verkligen har orsak att be av Gud, att han än mer skulle ge till oss av denna himmelska kärlek. Jag nämnde här redan tidigare att Gud har älskat oss syndare. Han har älskat oss människor så högt att han sände sin son Herren Jesus Kristus till våran försoning. Där är den första kärleken. Det är den som riktas från himmelen hit ner till jorden till oss syndiga människor. Och när vi har fått ta emot denna kärlek som är sänd från himmelen, så borde det vara så med oss. Och jag talar också till mitt eget hjärta vid det här tillfället. Det borde vara så med oss att när vi har fått ta emot denna stora kärlek från den himmelske Guden, så borde denna kärlek reflektera från oss också till andra människor. Inte alenast till sådana människor som vi räknar som bröder och systrar på denna trons väg. Men att denna kärlek skulle liksom reflekteras från oss till alla människor. Det finns inte en enda sådan människa som har fallit så djupt att inte denna Guds kärlek skulle liksom inbegripa den människan också. För när Gud sände denna första kärlek hit ner till världen, så fanns det inte en enda människa, och ingen människa kan säga att jag står utanför denna kärlek. Det är bara frågan om det, om vi som människor är mottagliga för denna kärlek som Gud vill sänka, liksom ge till oss. Och som jag redan nämnde, så tror jag att det här är väldigt viktigt i denna yttersta tid, att denna kärlek skulle få vara rådande, att den skulle få reflektera från oss till alla andra människor. Och när det handlar om denna kärlek, så skriver denne Paulus också på ett annat ställe, när han börjar räkna upp andens frukter. Där kommer denna kärlek i första hand, när han talar om dessa andens frukter, i ett annat brev som han skriver i denna heliga skrift. Och denne Paulus, som jag redan sa det, hade genom andens upplysning kunnat skriva denna kärlekens lovsång. Och när man läser detta, så upptäcker man i sig själv att hur bristfällig man är när det handlar om denna kärlek. Och jag tror att vi var och en erfar och känner att jag är icke fullkomlig i detta. Och många, många gånger är det också så att man måste böja ner sitt huvud när man läser i denna heliga skrift om denna kärlek. Och sedan fortsätter han och säger att om jag hade profetia och visste alla hemligheter och all kunskap. Tänk vad djupt denne Paulus genom andens ingivelse går här. Att om han hade profetia och visste alla hemligheter, och att han skulle ha all kunskap. Han går så djupt i den här när han säger, och så säger han också om tron, att om han skulle ha en sådan tro att jag kan förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet. Det här är Guds ord till oss i denna aftonstund. Det här är Guds ord till dig och mig, när denne Paulus genom andens ingivelse upphöjer denna kärlek. Och när vi tänker på det här, att när han talar om att om han skulle ha profetia och visste alla hemligheter och all kunskap. Vi människor, vi är många, många gånger sådana att vi vill förstå allting vad som står i denna heliga skrift. Och nu skriver Paulus att om han hade all kunskap också om denna heliga skrift, men icke hade kärleken, så vore han intet. Vi ser hur högt upp denne Paulus sätter denna kärlek. Har vi då råd att börja pruta på detta? Vi kan också läsa i denna heliga skrift hur att vad var kännetecknet över de första kristna. Se hur de älskar varandra. Finns det orsak i våra dagar att påminna om den här saken? Att det är kännetecknet över de kristna. Att se hur de älskar varandra. Är det inte så? Och än en gång vill jag säga att jag talar också till mitt eget hjärta. Är det inte så att många gånger går det så för oss att kärleken kallnar mitt ibland oss? Och vi kan också gå till den lilla församlingen som vi har där i våra egna hem. Hur är det där när det handlar om kärleken mellan barn och föräldrar? Känner vi inte våran bristfällighet också i detta? Så därför, käre himmelske fader, vi ropar till dig i denna aftonstund att du än närmare skulle kunna förklara för oss den stora kärleke, den första kärleke som är sänd från himmelen till oss människor. Vi kan läsa där i uppenbarelseboken hur det skrivs till ängeln i Efesus församling. Vi kommer ihåg där hur det först skrivs att det liksom beröms att du har varit nitisk. Du har arbetat för Guds ords framgång. Också det att du har känt de falska profeterna. Men det har jag emot dig. Att du har glömt eller förskjutit den första kärleken. Och uppmaningen var att göra bättring och återvända till den första kärleken. Och den första kärleken måste vara klar för oss och Guds barn. Det är den kärleken med vilken Gud har älskat oss. Och jag känner inom mig själv också i den här stunden, när jag står framför Herren Sion, att i mitt hjärta finns en sådan vilja att jag verkligen skulle kunna förklara denna kärlek och detta försoningsverk som skedde genom Herren Jesus Kristus. Men som det också stod här i texten, att vi profeterar endels och vi förstår endels här i slutet av våran text. Och så är det så länge vi är på denna jord. Vi kan icke något tydligt tala om detta. Vi människor är så fördärvade i oss själva. Och jag kommer ihåg ett tillfälle hur en människa sa på ett sådant sätt att om vi verkligen skulle förstå hur det är med denna kärlek och hur det är att vara där i himmelen, då skulle vi icke orka leva. Men vi har den bönen till Gud att han skulle få förklara det här för oss. Och sedan fortsätter han och skriver att om jag utskiftade alla mina ägodelar och gav min kropp att brännas, men icke hade kärlek, så vore det mig till intet nyttigt. Om vi på ett mänskligt sätt tänker på det här, att om vi skulle skänka alla våra ägodelar, till och med det att vi ger våran kropp till att brännas, som Paulus skriver här, det låter ju mänskligt sett att det skulle vara en hög och en god gärning. Men om det icke sker genom kärlek, så är det till intet nytta. Vår käre himmelske fader, förklara det här för oss. Och sedan fortsätter den här texten Och då börjar dessa kärlekens egenskaper liksom räknas upp här. Och som jag redan sa det, att det här är en text som många gånger används, till exempel vid ett bröllop. Man påminner det äkta paret om denna kärlek som de har lovat till varandra. De har lovat älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt. Kärleken är långmodig och mild. Kärleken avundas icke. Kärleken förhäver sig icke. Han upplåses icke. Och om vi nu tänker på den kärlek med vilken Gud har älskat oss. Och när det står att kärleken är långmodig. Jag tror att vi var och en kan instämma i det här. Att den kärlek som Gud har visat till oss, den har verkligen varit långmodig. Vi ser liksom bakåt i tiden, vi ser på våran vandring, hur vi många gånger har visat gensträvighet gentemot den himmelske fadern. Och många gånger har vi velat gå våra egna vägar. Vi har liksom fåren velat gå bort från denna hed. Men Guds kärlek har varit långmodig gentemot oss. Tänk att vi idag får räkna oss så som Guds barn. Nog har kärleken varit långmodig gentemot oss. Och jag tror att det här förklaras än mer till människan ju äldre människan blir. Och om man ser på den vandring som man har gjort, då inser man att nog har Gud visat långmodighet gentemot mig. Fastän jag många gånger har liksom velat gå mina egna vägar. Jag kanske har börjat, som vi redan hörde i det föregående talet, hur denne Paulus, när han var som Saulus, hade en sådan tanke att han är ostrafflig i lagen. Det här kan fastna också i oss kristna människor. Att vi börjar tänka på ett sådant sätt att vi har något att erbjuda till Gud. Det är själafienden som för sådana tankar till oss att vi med vår egen goda vandring skulle vinna någon fördel när det handlar om vår rättfärdighet. Och Gud har visat långmodighet till oss också vid sådana tillfällen när vi har börjat följa det spåret och visa våra egna goda gärningar till den himmelske fadern. Men när det handlar om våran rättfärdighet så finns det allenast en sak som rättfärdiggör oss. Det är tron på Herren Jesus Kristus. Och tänk, kära bröder och systrar, inte ens den här tron har någon av oss kunnat ta till oss själva. Utan det är en gåva från den himmelske fadern. Så beroende är vi av Gud också vid detta tillfälle. Det kan vara så att vi någon gång börjar tänka att jag har vandrat flera tiotals år i tron. Kanske att jag har vandrat ända från barndomen i tron. Och utan att vi själva vet om detta så börjar vi liksom räkna det till våran fördel när det handlar om rättfärdigheten. Men denna heliga skrift lär icke så till oss. Vi ska komma ihåg rövaren där på korset också. Han kunde icke visa något till Gud. Han kunde icke visa sina egna goda gärningar. Men Jesus ger det vittnesbördet att idag ska du vara med mig i paradiset. för han trodde att denne Herren Jesus Kristus har ett rike som icke tillhör den här världen. Han trodde att denne Jesus var Guds son. Och Jesus ger vittnesbördet att idag ska du få vara med mig i paradiset. Därför får vi be till Gud att vi aldrig skulle börja bygga på något annat än den kärlek som Gud har visat till oss syndiga människor. Och den kärleken verkade så mycket att denne Herren Jesus Kristus, han föddes hit nere till jorden för att försona dina och mina synder. Och denne Herren Jesus Kristus, han tog syndens straff på sig. Han tog mitt och ditt straff för att vi skulle få vara fria Guds barn. Så att vi verkligen skulle kunna säga till oss själva att jag är på väg till himmelen genom det vad Gud har gjort genom sin son Herren Jesus Kristus. Jag är på väg till himmelen. Hur är det, kära bröder och systrar? Är det lätt att ta emot ett sådant glädjebudskap, en sådan evangelium? Att just jag är på väg till himmelen. Många, många gånger kan det vara så för oss att det är svårt att tro detta budskap så nära ifrån. Vi börjar se på oss själva. Vi börjar söka det goda i oss själva. Men vi finner inte det gott i oss själva. Och då är det svårt att ta emot ett sådant budskap som ges till oss utan att vi själva har förtjänat. Är du här, kära bror och syster, som i denna stund har svårt att ta emot det här budskapet? Du har kanske svårt att tro att du är värdig inför den himmelske Guden. Du känner din egen syndfullhet. Du känner dig vara helt misslyckad inför den himmelske Fadern. Och du hör också en röst som talar till dig att nog är alla andra värdiga, men jag är icke värdig. Just till dig vill den himmelske Guden tala också i denna stund. Han vill komma med evangeliet om syndernas förlåtelse. Och som ett redskap i Guds hand så vill jag förkunna just detta evangelium. Att du får tro, kära bror och syster, alla dina synder, fel, brister, till korta kommanden. Du får tro allt vara förlåtet. Ut i Herrens Jesu Kristi namn och hans dyrt utrunna försoningsblod. Och att Gud skulle ge oss ett sådant hjärtelag att vi skulle kunna ta emot det här budskapet i våra hjärtan. Att mina synder är mig förlåtna och att jag är på väg till himmelen fastän jag känner mig vara ovärdig till detta. Om jag kommer ihåg rätt så skriver Lestadius också på det sättet att man ska tro så som en trasdjävul. Man ska icke se på sig själv, utan man ska gripa fast genom tron i Herrens Jesu Kristi försoningsverk. Och jag tror att vi var och en måste få krafter av Gud att verkligen gripa tag i det försoningsverket. Så nog kan vi var och en liksom instämma i de här orden. Att kärleken är långmodig. Guds kärlek till oss människor, den är långmodig. Han vill att vi en gång ska nå det himmelska hemmet. Och när så fortsätter Paulus att skriva om dessa egenskaper. Han skickar sig icke ohöviskt. Han söker icke sitt. Han förtönas icke. Han tillräknar icke det onda. Han gläder sig icke över orättfärdigheten, men han gläder sig med sanningen. Det här är de egenskaper som den sanna kärleken har. Och som jag redan sa det, så används dessa ord många gånger vid bröllop och sånt. För alla har ju den önskan att där när man liksom går in i ett äktenskap, att denna kärlek skulle få vara rådande också i denna förbund. Vi lever nu i en sådan tid att själafienden vill slå sönder allt vad som heter kärlek. Han ville slå sönder kärleken mellan Guds barnen. Och många gånger, som vi redan hörde genom broderns text om den kvinnan som hade haft 5 män. Och den mannen som hon hade just då inte var hennes man. Hur denna själafiende också vill slå sönder kärleken i sådana förbund som man har instiftat inför Gud. Så därför är det viktigt att också där i hemmet, i den lilla församlingen, att man skulle ha förlåtelsen med där. För vi är ju människor och alla har vi våra brister. Och många gånger går det också så att man hamnar i tvedräkt gentemot varandra. Och då är det viktigt att man har denna förlåtelse mot vilken man får luta sig mot. Denna vandringsstav som vi har på vägen till himmelen. Det här är viktigt som Guds barn i församlingen. Och det här är viktigt också där i våra egna hem. Att vi skulle ha denna förlåtelse och att vi där skulle kunna be om förlåtelse av varandra. Att vi skulle kunna ödmjuka oss och be om förlåtelse. Jag har nämnt många gånger så här att särskilt när vi ser på oss och fäder, så är det många gånger så att vi är stolta inom oss själva. Och denna stolthet hindrar oss att vi skulle ödmjuka oss inför våra äkta hälfte, men också inför våra egna barn. Vi får be av den himmelske fadern att vi skulle kunna lägga bort denna stolthet. Och denna stolthet kommer också när det handlar om gemenskapen mellan andra Guds barn. Att man tänker så här att det var nog mera fel i den andra. Att det är större orsak att den andra ska komma och be om förlåtelse av mig. Jag tror att det här är bekant för oss allihopa. Varför ska vi då vara stolta? Människans stolthet och människans ära, den försvann redan vid syndafallet. Må Gud hjälpa oss att inte denna stolthet liksom skulle få ta över handen i vårt liv. Så att ödmjukheten skulle försvinna från vårt liv. Och sedan skriver Paulus här i 8:e versen. Och säger att kärleken upphör aldrig. Och det här är också något som vi har fått höra många, många gånger. Att av dessa tre, tro, hopp och kärlek, så är kärleken den som följer med oss också när vi är där i himmelen. Tron får vi lämna. Vi behöver inte tro något mer. Utan då ser vi denne Herren Jesus och Kristus. Då ser vi honom. Vi behöver inte tro något mer. Och hoppet lämnas också dit. För ett hopp, när det har besannats, när vi är framme, så har det förvandlats, hoppet har liksom förvandlats till sanning. Men denna kärlek följer med oss också till himmelen. Vi kommer ihåg hur det står där i Uppenbarelseboken om den vitklädda stora skaran som lovsjöng där framför tronen. Det var Johannes fick se vid det tillfället, var den skaran som hade vunnit och nått det himmelska målet. Och jag tror att många av oss har tänkt på ett sådant sätt när vi har läst detta. Att mån tro om Johannes såg mig i den skaran. Har du, kära unga vän, tänkt på ett sådant sätt när du har läst eller hört om denna Johannes uppenbarelse? Jag skulle vilja säga så här, att om du håller fast vid Herrens Jesu Kristi försoningsverk genom den tron som Gud har skänkt till dig, så får du vara övertygad om att Johannes också såg dig i den skaran som var framme och lovprisade inför tronen. Sen ser vi här i våran text, som jag redan nämnde om, ty vi förstår endels och profeterar endels. Och jag nämnde också att så är det så länge vi är kvar här på syndens jord. Vi förstår bara endels och profeterar endels. Denne Paulus skriver på ett annat ställe när det handlar om himmelen, om det vad Gud har förberett till dem som älskar honom. Vad inte ett öga har sett, och vad som inte har instigit i någon människas tanke, det har Gud förberett till var och en som älskar honom. Och som det stod här, att vi förstår bara en del om det här. Men jag skulle vilja säga på ett sådant sätt, vi behöver inte heller förstå det fullständigt. Vi behöver inte förstå allt vad som står skrivet i denna heliga skrift. Och jag tror att det är Guds tanke också bakom detta. För vi kan läsa genom profeten att vägen som går till himmelen, den är så enkel, den är så enfaldig, att inte ens den mest fåvitska går vilse från den vägen. Och Jesus Kristus själv säger att han är vägen, sanningen och livet. Han är vägen till himmelen, till var och en som vill mottaga detta genom tron. Och det här är viktigt, att det här bevaras hos oss. Att vi inte börjar bygga några egna vägar till himmelen. Att vi inte börjar bygga på något annat. Vi får inte börja bygga ens på våra egna känslor eller något sådant. Utan det är genom tron vi blir rättfärdiggjorda inför Gud. Och jag nämner det än en gång, att inte ens denna tro har någon människa kunnat ta till sig själv. Utan det är en gåva som Gud har gett till oss. Tänk vad lyckliga vi får vara i denna aftonstund. Att vi är delaktiga av den här gåvan som Gud har gett till oss. Att jag får tro mig vara ett Guds barn i denna aftonstund. Att jag får tro mig vara himlavärdig. Fastän känslorna många gånger visar på något annat. Men genom tron blir vi rättfärdiggjorda. Så därför, kära himlavägsvandrare, håll fast i det vad du har. Håll fast i tron på Herren Jesus Kristus. Den håller och den bär också dig till det himmelska hemmet en gång. Och sedan ser vi här ännu i våran text. Ty nu ser vi genom en spegel på ett dunkelt sätt, men då ansikte mot ansikte. Nu känner jag endels, men då skall jag känna fullkomligt, så som jag också blivit känd. Paulus tar här liksom en bild av denna jordevandring. Att nu ser vi på ett dunkelt sätt. Vi ser inte allting klart, utan det är som att, som han säger, genom en spegel. Och sedan börjar han tänka på det när denna vandring har tagit slut. Men då ansikte mot ansikte. Jag nämnde här redan att då får vi byta tron mot åskådning. Då får vi se denne Herren Jesus Kristus som vi trodde på. Hur är det, kära bröder och systrar? Längtar vi efter det tillfället att vi får se ansikte mot ansikte den som vi har trott på här under våra jordevandring? Vi får ställa frågan till våra egna hjärtan. Att längtar vi till himmelen? Eller har det gått så för oss som det många, många gånger går? Att här mitt i vardagslivet och i den lunk som vi lever här. Att vi många gånger liksom allenast tänker på det som är här på jorden. Vi tänker på det. Hur det ska gå för oss själva, hur det ska gå för våra barn. Och många, många gånger bär vi på onödiga bekymmer. Och många gånger är det också så att vi själva försöker lösa alla dessa bekymmer. Utan att vända oss till den himmelske fadern. Och vi kan också ställa frågan i den här tiden i vilken vi lever. Att har det gått så? I denna välståndets tid i vilken vi lever. Att vår himla längtan har liksom försvunnit från våra hjärtan. Har vi det så bra i den här tiden? Att vi liksom har börjat trivas här på jorden allt för bra. Att denna himla längtan liksom lämnas åt sidan. Vi får be till Gud. Att han skulle ge än mer av denna himla längtan. För vi är vandringsmän på väg till himmelen. Vi är här en kort tid. Människans liv är så som en handsbredd. Och ju äldre människan blir, ju mer ser människan att livet är icke något långt här på jorden. Du som är barn och unge. Du kanske tänker att du har en lång tid här på jorden framför dig. Men ju äldre människan blir, ju mer förklaras det till människan att livet här på jorden har icke varit någon lång tid. Därför må vi ha den bönen att Gud också i denna yttersta tid skulle hålla sin bevarande hand över sina barn. Att vi verkligen skulle ha en längtan till himmelen. Att vi skulle ha en längtan till vårt rätta hemland. Men då ansikte mot ansikte. Och sedan skriver Paulus, nu känner jag endels. Men då ska jag känna fullkomligt, så som jag också blivit känd. Paulus beskriver det här på ett bra sätt. Att nu känner jag endels, och jag förstår endels, och profeterar endels. men då skall jag känna fullkomligt. Och Paulus talar om himlamålet vars han också var på väg. Att då skall jag känna fullkomligt. Och lägg märke till, kära bror och syster, så som jag också blivit känd. Vi är kända av den himmelske Guden. Han vet var och en av oss. Han vet och känner oss bättre än vad vi själva gör många gånger. Och den himmelske Guden, han har ett sådant hjärtelag som den här texten talade om. Han har ett kärleksfullt hjärtelag också mot dig, kära vän, som känner att du är kanske långt borta från den levande Guden. Du känner dig helt misslyckad inför honom. Guds kärlek vill nå också till dig. Gud vill i denna stund tala om för dig att du är innesluten i min kärlek. Och det var just för din skull jag sände Herren Jesus hit till jorden. För att också du en gång skulle ha möjlighet att nå det himmelska hemmet. Och sedan den sista versen i våran text. Men nu förbliva tro, hopp och kärlek, dessa tre. Men störst ibland dem är kärleken. Vi får be till Gud att denna kärlek som det talas mycket om i denna heliga skrift skulle få vara rådande i våra hjärtan. Att vi inte liksom skulle börja anklaga andra människor. Att vi inte skulle börja anklaga andra bröder och systrar. Men att denna kärlek som vi själva har fått del av. Vi har fått del av den himmelska kärleken. Att den skulle reflekteras från oss till andra människor. Och att vi också skulle bära på detta kännetecken. Att se hur de älskar varandra. Vi får liksom rannsaka oss i denna aftonstund. Att hur är det just med mig? Är jag känd från den här världen på det sättet? Är våra församlingar kända på det sättet att vi älskar varandra? Jag tror att vi har orsak att be av den himmelske fadern. Att käre fader, du som är alla goda gåvors givare, kom till oss fattiga barn i denna yttersta tid. Kom framför allt och förklara för oss den stora kärlek som vi har fått bli delaktiga av. Och hjälp oss, käre fader, att vi ännu en kort liten tid skulle kunna älska varandra. Älska varandra med denna gudomliga kärlek som vi själva har fått att bli delaktiga av. Jag nämnde redan här i talet att många, många gånger så tänker man att vad ska man tala? Och som det stod i den här texten, att om jag talade med människors och änglars tungor och inte hade kärleke, så vore jag inte. Så därför har Herrens Sion också en viktig uppgift att be för dem som i den här tiden offentligt talar Guds ord. Att de skulle ha denna kärleke i sina hjärtan. Att de skulle ha denna kärleke till sina medmänniskor. Att de skulle ha en sådan kärleke, en sådan kärlek brinnande att varje människa skulle bli delaktig av detta försoningsverk. Vi får i denna stund också ge Gud all lov, tack och pris för det vad han har velat ge till oss i denna aftonstund. Amen, uti Jesu namn. Amen.
Vi avslutar med tack och bön. Herre, vi tackar dig för det ord som vi har fått höra. Tackar dig för att på samma sätt som du uppsökte den samaritiska kvinnan vill du också söka upp oss. Tack för att du också kan säga oss allt vad vi har gjort. Ja, Herre, du känner oss. Tack också för att du är det levande vattnet. Att den som dricker av det ska aldrig någonsin törsta. Herre, vi tackar dig också för att du vill visa på din kärleksväg. På det du har gjort för oss. Och det evangelium som vi får ta emot. Herre, vi ber att det skulle få vara det viktigaste för oss. Att inte de jordiska bekymren skulle dras bort ifrån dig. Herre, vi ber också om att vi något skulle få återspegla din kärlek och räcka ditt evangelium vidare. Herre, du ser alla våra tillkortakommande. Förvandla du oss. Gör oss mer lik dig. Vi ber också om nattens beskydd, att du skulle välsigna morgondagen och mötestillfällena då. Vi ber också om Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och vi avslutar med psalmen 448, Till natt det återlider. 448.